Let oss be. Herre, sänd din helige ande till oss och tala till våra hjärtan så att vi kan förstå något lite av den stora hemlighet som du har och som väntar på oss när vårt jordiska liv är slut. Låt det bli en verklighet att ingen av oss ska behöva vara rädda för den dagen, utan se fram mot den med förväntan. Amen. Rubriken på den här söndagen är vårt eviga hopp. Det är det hopp som kristna i alla tider har levt och dött på. Det hopp som har burit dem genom förföljelser, svårigheter av alla slag. Genom liv som har verkat omöjliga att leva. Men hoppet har burit dem. Paulus talar ofta om det hoppet. Det kristnas stora skatt. Igår var det alla helgons dag som vi hörde, och idag är det alla själars dag. Och det är en pedagogisk sak det där, förut hette det söndagen efter alla helgons dag. Men det är ju det här med alla helgon, ni vet. Nu har vi ju fått en egen söndag, alla som inte är helgon. Men kanske hade vi det redan förut, jag kommer till det. Jag vet att de flesta av er kan mycket om hoppet, om ett evigt liv, om döden och uppståndelsen. Men det är så mycket som vi inte kan. Så mycket som vi inte vet någonting alls om. Inte ens Paulus. Kanske inte ens änglarna i himlen. Så därför tar jag det här väldigt grundläggande och enkelt. Ibland kan man höra en vuxen förklara för ett barn när någon har dött så här. Jo, du förstår, hon har kommit till himlen, till Gud och blivit en ängel. Fel. Jag är ledsen om jag tar bort hoppet från någon av er att få bli en ängel med vingar och allt. Det blir vi inte. Änglar är Guds skapade väsen för att vara hans tjänsteandar och sändebud. Och änglarna ska också tjäna oss. Vi är skapade till Guds barn. Paulus skriver, vet ni inte att vi ska döma änglar? Det står i första Korintierbrevet. Att vara Guds barn, det är det finaste man kan vara. Ja, men då måste ju det näst finaste vara att vara ett helgon. Nej, så kan man nog inte räkna. Helgon är inget bibliskt begrepp. Det har vi skapat för att vi har ett behov av att få visa på människor som har levt på ett helgjutet sätt för Gud och kanske offrat sina liv för tron. Helgonen är också Guds barn, och alla Guds barn har samma värde. Helgonen har visserligen en egen dag, men det har vi ärvt från den katolska kyrkan. Och vi i de evangeliska kyrkorna tillber ju inte helgon. Men i och med att det bara fanns alla helgons dag, så blev det på något sätt att alla döda är helgon. Det var därför jag menar att på sätt och vis hade vi ju alla en egen dag i alla helgons dag. Men alla döda är inte helgon. Inte ens om vi räknar på mänskligt sätt. Bibeln talar inte om helgon utan om det heliga. Det heliga och helgonen, det borde ju vara samma sak då. Och båda orden betyder också den som tillhör den helige. Och då är alla vi som är här, och alla kristna i Mölndal, de heliga eller helgonen i Mölndal. Paulus skriver ju ofta till de heliga i Filippi eller Korint eller Efesos. Och levde han nu skulle han kanske skriva ett brev till de heliga i Mölndal. Och det är vi, bland annat, tillsammans med de andra. För alla Kristus troende är de heliga. Men i allmänhet menar vi ju en människa med alldeles särskilda egenskaper, som jag sa, när vi talar om helgon. Och jag tror inte att Gud alltid har samma uppfattning om vilka som är helgon som vi. För det mesta är det människor som har blivit helgon genom en lång process, blivit helgonförklarade av påven. Först blir man salig förklarad och sen blir man helig förklarad. Och man måste ha varit med och uträttat något underverk eller kraftgärning för att bli helgon. Jag mötte ett helgon förra veckan, förra lördagen. Hon skulle aldrig erkänna det, utan slå ifrån sig med båda händerna och säga, nej, inte jag. Men hon strålade av Guds kärlek och härlighet, och man blir så glad i hennes närhet. För de flesta helgon vet inte om att de är helgon. Och påstår de att de är helgon, då är de definitivt inte helgon. Så härmed dementerar jag högtidligt att alla döda inte är helgon och att alla helgon inte är döda. Det står i en gammal psalm av Rosenius. O, vilka under helgonen äro, leva i salighet, suck så tungt, äro så höga, se det så föga, bo i Guds borg men har sällan det lugnt. Det är att vara helgon, inte att surfa på någon slags helighetsvåg, eller vad jag ska säga. Nej, de helgonen hade det sällan lugnt. Och ofta var de nog heller inte så lätta att leva med, tror jag. Heliga Birgitta, hon kunde ju verkligen riva ifrån. Och jag tror inte alltid att moder Teresa var så lätt att leva med. Men snällhet är ju inte allt kärlek. Om vi läser evangelietexten noga, den läste ju Berit här, så ser vi att det är Jesu vilja att alla ska bli heliga, att alla ska bli helgon. Han säger, och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har givit mig, utan låta dem uppstå på den sista dagen. Men då kanske du invänder att du är nog inte en av dem som Gud givit åt Jesus. Jo, det är du. Paulus skriver till Timoteus att Gud vill att alla människor ska komma till insikt om sanningen. Alla, utan undantag. Det är på oss det beror om vi vill vara bland de heliga eller inte. Vi har vår fria vilja. Men en dag ska vi alla stå inför ljus, i ljuset inför Guds ansikte. Det ljus som ingen människa kan vara i och leva. Men nu när vi kommit in i det ljuset genom gravens port så kan vi uthärda det på grund av att Kristi rättfärdighet skyddar oss. Det kommer inte att bli behagligt för någon av oss. Det tror jag inte faktiskt. För ingenting som är syndfullt eller smutsigt klarar av det ljuset. Det måste brännas bort av Guds förtärande eld. Hans kärleksljus. Det kanske är det som katolikerna kallar för skärselden. Men det kommer att göra ont. Vi kommer att till fullo få se våra liv som det varit. Med alla skavanker. Även de som vi försökt gömma och glömma. Eller ljuga bort. Och det gör ont. Men om vi låter Jesus föra oss in i det ljuset och den smärtan, så väntar oss ett evigt liv tillsammans med honom i härligheten. Och nu kom jag på att jag har glömt att jag skulle läsa episteltexten allra först. Och då ska jag läsa den nu. Den är hämtad från första Korintierbrevets 15 kapitel. Och då skriver Paulus: nu undrar någon, hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de kommer? Vilken enfaldig fråga. Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår är det inte den blivande växten du sår, utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger det den gestalt han har bestämt, och varje frö får sin egen gestalt. Alla kroppar är inte likadana. Människorna har sina, boskapen sina, fåglarna sina och fiskarna sina. Vidare finns det himmelska kroppar och jordiska. Men det himmelska har sin glans och det jordiska har en annan. Solen har sin glans, månen sin och stjärnorna sin. Ja, alla stjärnor har olika glans. Så är det också med det dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv så finns det också en med anden. Och så står det skrivet: den första människan, Adam, blev en varelse med liv. Men den sista Adam blev en ande som ger liv. Det andliga kommer alltså inte först utan det fysiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden och var jord. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska var, så är också det jordiska. Och som den himmelska är, så är det himmelska. Och liksom vi blev en avbild av den jordiska, skall vi också bli en bild av den himmelska. Paulus skriver här att alla ska ha kroppar i himlen. Och det är viktigt att vi tar upp. Man kan ju tycka att det här är en märklig text. Men det är viktigt, för det är väldigt många som vill förandliga det här med det eviga livet. I den apostoliska bekännelsen så har vi inte alltid sagt det dödas uppståndelse, utan kroppens uppståndelse. Köttets uppståndelse står det direkt översatt från tyska. Jag tycker det här är en alldeles underbar text. Men innan jag fortsätter vill jag säga några ord om kremering och jordbegravning. Därför att jag vet att det har varit ett bekymmer för många i min generation och de som är äldre än vad jag är. Hur ska Gud kunna uppväcka min kropp om jag bara är aska, undrar man. Men hur skulle Gud då kunna uppväcka en kropp som blivit uppäten av vilddjur eller ligger på havets botten eller helt enkelt ligger förmultnad i en grav? Vilken enfaldig fråga, skriver Paulus. Men jag tycker nog inte den är enfaldig. I synnerhet inte om man ska förklara den för barn. Jesus vet alltid var vi finns, vare sig vi är jord eller aska. Ni fick varsitt frö när ni kom. Och har någon tappat bort det får ni gärna ta ett frö när ni går eller två. Och det var inte till för att ni skulle äta upp ifall att predikan blev för lång så att ni fick lite mera energi. Utan det är ju precis, jag visste inte om Carl Gustafs lilla demonstration här. Men det är precis det handlar om. Jag menar, det är ett solrosfrö det här ni har fått. Och det är ju ganska stort för att vara ett frö. Men det är ändå oansenligt. Jag tycker det är vackert, det är randigt. Jag har inte tänkt på det förut. Tänk om vi skulle begrava det här fröet i en blomkruka till exempel. Vad händer då förhoppningsvis? Jo, det kommer att börja växa. Och till slut blir blomkrukan för liten och vi måste sätta ut fröet i rabatten. Och då blir det en sån här. De kan ju bli mycket större. Flera meter ibland. Det är väl fantastiskt. Av det här lilla fröet. Och så är det med oss, säger Paulus. Det spelar ingen roll om vi är aska eller förmultnade. Så här skriver han ju. Nu undrar någon, hur uppstår de döda? Hur den kropp har de när de kommer? Vilken enfaldig fråga. Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår så är det inte den blivande växten du sår. Lägger ju inte ner den vissna solrosen i marken igen. Utan ett naket sädeskorn eller annat frö. Men Gud ger det den gestalt han har bestämt och varje frö får sin egen gestalt. Och lite längre ner skriver han, så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Vem skulle egentligen vilja leva i 100 år eller mer här på jorden med sådana framtidsutsikter hos Gud? En härlighetskropp designad av Gud. En oförgänglig kropp istället för en kropp som kan brytas ner. En svag kropp som uppstår full av kraft. En föraktad kropp som uppstår i härlighet. Det finns någonting som heter legitim hemlängtan till himlen alltså. Och den sorts hemlängtan gör vårt liv här på jorden ännu rikare. Titta på solrosfröet ett tag och tänk. Ja, inte bara på fröet, utan ta fröet i handen och titta på det. Och titta på solrosen och tänk så här. Jag undrar vad det ska bli av det frö som är jag. Ska vi göra det allihopa ett litet tag? Anders Pilt skriver så här: vår tro försäkrar oss om att vår egen död är födelse, hemkomst, samhörighet. Att komma ut i ljuset, komma hem, bli sig själv. Jag läser det första igen. Vår tro försäkrar oss om att vår egen död är födelse, samhörighet, hemkomst. Är inte det någonting att längta efter? Döden är födelse, förlossning. Födelsen är inte lätt, varken för det lilla barnet eller för mamman. Den är full av smärta och kanske ångest. Och vi kan känna något liknande inför döden. Hela skapelsen längtar efter sin förlossning, skriver Paulus. Döden och tomheten som ska vändas i liv. Han skriver om det i Romarbrevet 8. Det kan bli svårt, eller det kan vara som att somna om kvällen. Det vet vi inte. Men vi vet att Jesus är med i dödsångesten, för de som har dödsångest. Han har själv gått igenom den och burit den. Det enda vi vet är att vi föds in i den stora befrielsen när vi dött och föds till en fullkomlig värld. Det lilla barnet föds till en hård värld och väcker ändå så mycket glädje. Döden är en födelse till samhörighet. En samhörighet som aldrig ska brytas. Det som så ofta sker med relationer här på jorden. Och vi ska möta den fullkomliga kärleken som ingenting begär, utan bara älskar. Vi vet ingenting mer om den här världen än att den är ljus, kärlek, rättfärdighet och att vi kommer att ha en kropp. Och vi vet att när vi är i Jesu händer är alla de här begreppen bara positiva, något att sjunga lovsång om i evigheters evighet. Döden är också hemkomst, som jag sa förut. Vi får leva med en sund hemlängtan. Hur ofta känner vi oss inte främmande i den här världen? Vi skulle vilja att det såg annorlunda ut runt omkring oss. Vi tänker åtminstone för våra barn som barnbarns skull. Vi lever i ett samhälle som har allt men som är fyllt av egoism. Vi kan vara överens om reformer, bara de inte drabbar den grupp som jag tillhör. Gärna mer ersättning om de arbetslösa, men ta det inte från pensionärerna. Jag är pensionär själv. Människans främsta mål är att förverkliga sig själv. De flesta psalmer som handlar om självuppoffring, tjänande och liknande, som vi alltid sjöng på morgonbönerna när jag var ung, de är borttagna ur psalmboken. Vi är mycket medvetna om våra rättigheter, men det är sämre ställt med kunskapen om våra skyldigheter. Och vi kan inte sitta och vänta på att regeringen eller någon annan myndighet ska göra något åt det här. Vi måste börja med oss själva. Som alltid måste vi börja med oss själva. Och det gäller särskilt oss som är kristna. För det är på det sättet vi blir trovärdiga. Genom att visa vilket rikt liv man kan leva när man lever ett självutgivande liv och möter andra med kärlek, hjälpsamhet, respekt och ger dem tid. Vi längtar hem och då försöker vi skapa lite av det himmelska hemmets atmosfär här på jorden. Och det gör vi alldeles rätt i. Men vi gör det inte för att vi ska sitta där och gosa och ha det bra med varandra. Utan vi ska göra det för att ge människor som inte känner Gud en liten, liten försmak av himlen. Det ska bli spännande en gång, tycker jag, när vi nått vårt hemland och får möta varandra i våra nya kroppar och glädjas åt Guds ständiga närvaro. Och du som är orolig för någon anhörig, var inte det. Gud älskar henne eller honom mycket mer än du någonsin kan. Och om du inte skulle förvänta dig att träffa honom eller henne i himlen, så kan det hända att du möts av en stor överraskning. Vårt eviga hopp. Job klagade i den gammaltestamentliga texten. Vad har jag då för hopp? Vem kan skönja någon lycka för mig? Går hopp och lycka med mig till dödsriket? Ska de följa mig ner i mullen? Ja, det är just vad de ska göra. Ner i mullen och upp på andra sidan i ett nyvaknat liv med Gud. Nu vet vi att Job fick uppleva det här redan medan han levde. Men det, han hade inte förblivit lottlös om han inte hade fått göra det. Låt oss tacka Gud för det hopp som han har givit oss. Jag måste få säga det igen. Det är ett så viktigt begrepp i Bibeln. Hoppet. Det är någonting som bara vi som tillhör Kristus har fått kunskap om. Det är Guds stora hemlighet, hoppet om det eviga livet. Och det ska vi dela med oss åt dem som lever utan hopp och utan Gud i världen. Ska vi komma överens om det? Att försöka. Det behövs ju inte att vi säger så mycket. Utan att vi lever så. Att människor förstår att det finns ett hopp om ett evigt liv. Som är till för oss allihopa. Herre, jag ber dig att du vill fylla oss med din heliga ande. Och väcka den glädje och tacksamhet som hoppet om det eviga livet är. Hjälp oss att förmedla det på ett klokt sätt till andra människor. Inte uppifrån, inte som en läxa, utan som en stor glädje. Hjälp oss att leva så. Att vi blir osynliga. Och du blir synlig. Att det blir som Jesus säger. Att människor ska se våra goda gärningar och prisa Gud i himmelen. Inte oss. Herre, ta hand om oss. Amen.